Då var det dags för Avanza-podden igen. Varmt välkomna. Det är torsdagen den 20 februari när vi spelar in det här avsnittet. Och våren börjar äntligen komma. Man får lite härliga vårkänslor. Och vi sitter nere i grottan, poddstudion på Avanza som vanligt. Men det är inte bara jag och Niklas, utan vi har med oss en gäst. Välkommen hit, Philip Rittman från SPP Fonder, förvaltare av er fond Global Solutions.
Tack. Jättekul att ha dig här. Vi ska börja från början och få lära oss vem du är. Men vi måste bara backa bandet ytterligare lite grann. För innan vi börjar spela in så sa du det här med Rippman eller Rippman. Och det var lite skotsk påbrå också. Kan du inte berätta? Vart kommer det här namnet ifrån?
Ja, navnet är väl faktiskt estländsk bara för att ta det hela vägen ut. Men är då halvt skotsk och halvt norsk då. Så ja, det ligger en liten sån engelsk twang in i det.
Just det. Och det var lite roligt när du pluggade i Kanada också, va?
Ja, så jag har ju ett namn så du kan fortsätta någon punkt om emellan och så blir det ja, lite annorlunda kortare. Utan att vilja ta det hela vägen ut.
Johanna, det är snart vår, det kommer lite gröna skott och någonting annat där det har kommit lite gröna skott är ju på börsen. Det är ett fantastiskt fokus på hållbarhet just nu. Det delar upp världen i två läger lite grann och vi vill ju liksom någonstans fundera kring hur ska man tänka och det är ju därför du är här, Philip. Men vi börjar från början, vem är Philip?
Ja, si det. Alltså, jag kommer med en bakgrund på internationell politik och en master i kinesisk business och språk, så inte en sån traditionell finansiell bakgrund. Men jag började i Storvan i 2006 och kom in som hållbarhetsanalytiker. Och så har jag haft lite olika ställningar i koncerner knyttet upp emot hållbarhet, men tog över då, Global Solutions, eller på det tidspunktet Global Top 100 i 2015, med egentligen ett mandat på att vidareutveckla fonden. Och ja, sitter här och det är 2020 väl. Hållit på sig 2019, så ja, det är några år senare. Fortsatt här.
2020 i Norge också.
Yes.
Men hela SPP och Storbrandkoncernen, ni är ju väldigt liksom fokuserade på just hållbarhetsfrågor och ja, men en hållbar förvaltning, så att säga. Mm. Men vad är din fond då, Global Solutions? Hur särskiljer den sig? Och ja, kan du berätta lite mer om den?
Ja. Så detta är ju ett fond som baserar sig på det rammeverket som vi kallar för Sustainable Development Goals. Och det är ju klart att inför det rammeverket så lyckas jag träcka fram ett par elementer som är lite viktiga för detta. Den ena är nog så enkelt som att vi snackar samma språk. 192-93 land är faktiskt enig i att detta är utmaningen vi står ovanför. Nummer två så träcker jag fram det att det är ett investeringsrammeverk på den måten att det representerar kapitalflyt. Vi vet att det kommer till att bli brukt betydligt kapital på att lösa dessa utmaningarna. Och då är det egentligen vår jobb att hitta de bolagen som står gott positionerat för att ta del av den växten och ta del av den kapitalflyten. Och det sista punktet som jag träcker fram är att jag vill ju se att traditionell ESG-förvaltning eller traditionell ESG-data har haft lite fel ingångspunkt. Och med det så menar jag att det har varit fokus på där datan är, och det är ju för så vidt riktigt. Men datan har varit upptatt av process, så year-on-year reductions, environmental management systems, det har varit det fokus har varit, för det är det bolagen har rapporterat. Det som vi har snutt på är att vi ska hitta bolag som genom sina produkter och tjänster faktiskt bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Och det är lite annorlunda än de mer traditionella ESG-ratings som finns där ute.
För här nämner du liksom att det är väldigt många länder som är med på det här, men uppenbarligen då inte alla. Kan du utveckla lite grann vilka som inte riktigt tycker att det här är vettigt? Och också kapitalflöden pratar om. Hur pass mycket kapitalflöden är det vi liksom, är vi i sin linda liksom att vi börjar se kapitalflödena även om vi har sett stora rörelser på Stockholmsbörsen? Eller har vi kommit en bit på den vägen?
I förhållande till de land som inte är med, alltså jag tror så att säga alla land i världen är med på detta som heter Sustainable Development Goals. I förhållande till kapitalflyten så vill jag säga att we're beginning to run out of time. Så jag tror att vi har sett den kapitalflyten vi har trängt tydligvis för att faktiskt lyckas med de globala målen så långt. Och detta är ju lite reflektivt av där vi är i klimadebatten idag också. I förhållande till att vi ser att vi måste göra mer på kortare tid. Och detta är ju egentligen det vi pratar om i förhållande till alltså undervalued themes i förhållande till att bolag som är välpositionerat, hvis man menar att vi faktiskt kommer till att göra något med detta, står gott till att kunna ta del av den kapitalflytten. Men jag tror vi har sett något kapitalflytt, men vi må se mycket mer och fortare hvis vi har tänkt att lyckas med de mål vi har.
Så de som säger att det här med att bolag som har en bra positionering, lite ESG-bolag, Nibe, Tomra och så har ju fått mycket kritik, jag vet inte om kritik är rätt ord, men det har i alla fall varit en lite snack nu senaste tiden om att de har gått så, så otroligt kraftigt, haft en sån kurstillväxt och att de börjar bli overvalued, men att de liksom lever på sin gröna märkning så att säga. Det håller inte du med om?
Jag tror inte det är ett enten eller spörsmål. Jag tror absolut det är något man måste följa med på i förhållande till de prissättningarna som sällskapet har. Men samtidigt så kan ju nettopp det att de är gott positionerat för denna typ av tankegång vara grönt att de är priset som de är. Och jag tror ju, ska man se liksom 10 år fram i tid, det är ju klart att jag vet ju inte vad framtiden innebär, men jag hoppas ju att vi faktiskt lyckas med de mål vi har satt oss och de mål vi är enig i. Klarar vi det så vet vi att vi måste bruka kapital för att lösa de utmaningarna. Och det är ju klart då att ett bolag som har en lösning, vi kan ju bara ta det helt väck ifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bolag som har lösningar på samhällsutfordringar. Alltså, det är ett gott sted att vara, väl jag tänkt.
De har tillväxt framför sig. Mm. Men om man tänker då er fond, då är det att ni liksom vill hitta bolag som är väl positionerade för att lösa de här utmaningarna och som är relaterade till FNs 17 globala mål. Ja. Men utöver det så har ni också, eller utöver det om man ser det som något övergripande, men ni har ju också en tematisk investeringsstrategi där ni fokuserar på just klimat, hållbara städer, hållbar konsumtion och empowerment. Kan du utveckla det här lite?
Ja. Så det vi har gjort är egentligen ta de 17 globala målen och översätta det till 4 teman. När man pratar om de 17 globala målen så hörs ju det av och till ut som de existerar isolerat från varandra och det är väldigt tydliga skillelinjer mellan dem. Men det är ju inte tillfälle om du faktiskt gräver lite grann i targets and indicators som ligger där. Så ser du att för exempel tillgång till digitala tjänster som är en del av empowerment-tema, det går igen i typ 6-7 i vart fall av de globala målen. Så det vi mente var riktigt, det var att översätta det till tema som gör att det är investerbara tema runt ett bygge rätt och slett både ett makrocase, ett tematiskt case och hela vägen ned till ett bolag, hur de passar in i dessa temana och få satt det i en riktig kontext och utnyttja egentligen hela det rammeverket på en god måte. Så det är det vi har gjort, vi har översatt det till de 4 temana som du nämner och menar att det är de riktiga 4 temana att fokusera på som också ger oss en diversifiering i fonden också. Det är på en måte lätt till en viss grad att prata om klimat och klimatbolag i dessa dagar, men vi ville ha en diversifiering in på de sociala aspekterna också, något vi menar vi har fått till.
Jag tycker bara att vi backar bak lite snabbt, för jag vet det är också många som lyssnar på podden som gillar aktier, och just det här med, som Johanna här var in på, med en eventuell grön bubbla eller inte. Nibe, ett bolag som många tycker är väldigt intressant. Där såg vi värderingen gå från ett P-tal på 30 upp till 43 på några månader. Jag tror 10-årssnittet ligger på runt 27. Det är klart vi står inför en sekulär tillväxt. Men när du går till jobbet, nu har du bara 1% Sverige. Det ska vi komma in på lite mer om varför du har 99% utanför Sverige. Men hur tänker du när du känner liksom så här, det här är en existentiell fråga för bolagen att ha en produkt som verkligen löser ett existentiellt problem. Men när värderingen i det korta perspektivet drar iväg väldigt mycket, vad tänker du då? Och hur agerar du då?
Så det vi är upptatt av är att identifiera egentligen outliers i portföljen och bruka det som en trigger för reevaluering. Och det har vi gjort i flera tillfällen. Tomride case träcker fram som vi hade i portföljen från juni 18 till juni 19. Det är egentligen en väldigt kort holdingperiod för detta fonden, gitt att det är ett långsiktigt investeringscase här. Och jag menar fortsatt att det är ett fantastiskt lösningsbolag. Men på det tidspunktet vi valt att sälja så mente vi att prisingen var för hög i förhållande till resten av portföljen också. Så vi valde att sälja det av. Och vi mente vi var någorlunda geniaklärt de nästa par månader hvor prisingen gick ned och aktien falt. Men nu ser vi att den är uppe igen i det den var för vi sålt av. Och idag har den gått 13% idag, jag har sett. Men det går ju till detta med att okej, klarar man att tajma dessa tingene på en god måte så blir man geniaklärt. Men det är väldigt få som klarar att göra det. Så jag går tillbaka till att se det opprinnelige som egentligen hänger samman med detta investeringsrammeverket som vi pratar om. Vi är en långsiktig investor. Vi har lust att sitta i dessa positioner över längre tid. Och jag menar att gitt de förutsättningar som vi har i fått ett investeringsrammeverk, i fått ett kapitalflyten som vi menar vi kommer till att se mot dessa områdena, så ligger dessa bolagen i gott positionerat. Och då vill det i enkelte tillfällen, vill det vara att de är höjt priset också.
Jag måste bara fråga utomlands. Pratar man om en grön värderingsbubbla utomlands, ser man liksom att det driver kurser i den här typen av bolag även utanför Sverige?
Ja, så det är ju en debatt, speciellt i Norge vill jag säga att i ett begränsat marked, hvor i Norge så har du kanske 6 eller 7 bolag som är omtalt som gröna bolag. Så är det klart att hvis man önskar att ha exponering mot de gröna bolag i ett norskt marked så är det begränsat antal bolag man kan få exponering till. Och i det tillfället så menar jag att då må man vara lite annorlunda upps på det. Det betyder inte att det är en bubbla, men det är i alla fall en större faktor. Visst du ser globalt så är det nog bolag att välja mellan. Ja, och om du tar empowerment, om du tar hållbara städer, om du tar klimat. Alltså det är nog bolag att kunna välja mellan. Vad jag menar det icke tillfället att det är ett grön bubbla.
Det är ju ett jätteuniversum. Vi brukar säga att världen är börsnoterad över 70 000 aktier globalt. Inte lika mycket i det här liksom spektrumet, men tillräckligt många för att du ska kunna välja och vraka på världens största frukostbuffé. Liksom. Vilka trender? Finns det några, du pratar om smarta städer exempelvis. Då. Finns det några trender du känner är extra intressanta?
Men jag tror måten vi har satt det samman på är ganska intressant. För hvis du tar hållbara städer som ett tema som existerar i alltså de globala hållbarhetsmålen också, så ser vi att där spelar ju för exempel rate of urbanization in, population growth, och så det är rätt och slett en ganska sån sammansurium av trender som kommer in och träffar de bolagen som ligger under den headingen. Samtidigt har vi sett prata om klimat. Jag faktiskt menar att det är ett par tema här som är ganska undervalued. Och vi pratar om som klimatbolag, men hvis du ser på ändringen som har hänt i energimarknaden och så bort ifrån det som vi kallar för termoelektrisk över till förnybart, huvudkallad motivation menar jag faktiskt varit luftförorensning, icke klimat. Och ändå ett hack vidare så ser vi på att hvis man byter från termoelektrisk till sol och vind så brukar man fryktligt mycket mindre sötvatten. Och då har man också möjlighet att bygga energi på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare utan nödvändigtvis gridtillgång och utan tillgång till sötvatten. Så bara de trenderna där tror jag är ganska sån undervalued. Så oavsett vad som sker med klimat, jag tror det kommer mer regulering som gör det till ett mer relevant tema. Men än så länge så menar jag faktiskt luftförorensning har varit det som har drivit det teknologiskiftet.
Har du något exempel på bolag där som du har i portföljen eller som du tycker är extra intressant?
Jag har ju ofta tryckt fram Scatec Solar som ett intressant bolag. Nu vet jag att sitter i Sverige och träcker fram ett norskt bolag, men jag syns att det är ett fantastiskt case på ett bolag som är väldigt duktigt till att omgöra egentligen pipeline på projekt över till faktiska projekt med intjäning. Och detta är ju gutter som kommer från oljeindustrin och samtidigt det de har tagit med sig är en form för project management som gör att de klarar oss att leverera projekt under cost och on time. Och det är en fantastisk egenskap att ha i ett sånt typ av bolag som är med egentligen från planläggningsfasen hela vägen genom till driftsfasen av solcellerparker. Och de har absolut all verksamhet i tillväxtmarknaden. Så även om det är registrerat och är ett norskt bolag så är ju inte intäktsflyten till bolagen kommer inte från Norge. Så det är en annan variant.
Det här är en diskussion som jag och Niklas brukar ha ganska ofta. Du säger att man inte behöver investera i liksom, kinesiska bolag. Att det är att gå över ån efter vatten.
Ja, jag brukar ju tycka liksom att man kan investera i svenska bolag eller norska om man så vill. För att en stor del av topline kommer från 6 av 7 kontinenter. Men jag kröp ju lite till korset förra gången faktiskt, för jag insåg att det var väldigt många
Made in China
som bolag, China Mobile, China Construction Bank, Tencent, många bolag som liksom rider på konsumenten också, och den får du inte tillgång till via de svenska bolagen. Så att jag har lite grann krupit tillbaka till korset.
Ja, väldigt få diversifiering i den här tanken. Jag tror bägge delar kan fungera. Och jag tror att ha en god mix av bägge delar kan också vara en styrka.
Filip, du är en sann diplomat.
Ja, det är bra. Har ni någon sån här take annars med hur exponeringen ska se ut i portföljen med x andel amerikanska bolag, x andel? Ska det följa en global fond så att säga?
Nej, vi är inte intresserade så håller det på samma nivå som index typ, det är vi inte. Samtidigt så är vi sensitiva till speciellt på ett tematiskt nivå. Så när vi pratar om hållbara städer, om vi pratar om empowerment, så är det ett tema som är mer relevanta i emerging markets och frontier markets än det är i developed markets. Och då är vi intresserade att få den exponeringen. Och lite som dere var inne på, det finns olika måter att få den exponeringen genom mer traditionella europeiska eller amerikanska bolag som har verksamhet där. Eller rätt och sagt genom de bolagen som är både kinesiska eller indiska och så vidare. Så det finns en god mix av de typer tankegångar också.
Hur många bolag har ni i ert investeringsunivers?
Investeringsuniverset beror sig på först och främst MSCI countries, men vi har det som en geografisk spredning också. Det betyder att vi kan gå utanför index, men det kallas som en geografisk limitation på där vi investerar i de typer marknaderna. Och så börjar vi på ett område och hämtar in data, och det gick väl lite det du pratat om lite tidigare, så hur kommer vi från ett övergripande 3000 kanske områden ned till ett hanterbart antal bolag? Då har vi olika filter som vi har som det känner sig att gått till i förhåll till exklusioner. Men det är ju inte så relevant för ett aktivt fond, men det är med på att snävra in lite annat. Och så har vi analytiker som är ansvarig för sina tema, som egentligen då gör en tematisk analys, lite som vi var inne på, hela vägen från SDG ner till tema och ner till subtema, och hjälper oss att snävra in till ett hanterbart antal bolag. Och det vi sitter på till slut är egentligen det som vi kallar för ett lösningsbibliotek, där vi sitter på ungefär 150-200 bolag fördelat ut över olika tema som vi har identifierat som aktuella för investering.
Nu blir jag så här löjligt barnsligt nyfiken på om ni har någon form av no-go-zone, och nu förstår jag nästan vad svaret är, för det ska vara lösningsbolag som liksom är kanske hållbara från idag och framåt. Men jag tänker, med Johanna, du och jag har ju pratat om Neste exempelvis. De vill ju liksom göra hållbart exempelvis flygbränsle. Jag såg faktiskt en reklam, en stor reklam vid en bensinmack igår för första gången någonsin när jag noterar Neste, och de vill liksom såklart skapa mer hållbart flygbränsle. Och Airbus, ett annat exempel. Boeing var ju världsetta. Nu är Airbus världsetta efter Boeing 737 Max 8 problemen. Så att de är världens största flygplanstillverkare. De säger att det ska vara dubbelt så många flygplan 2038. Men, säger de, för 5 år sedan var det ingen som trodde på elektrifierade flygplan. Mm. Men nu gör vi det. Det har hänt oerhört mycket på 5 år. De ska ha en jungfrufärd 2021 av ett stort kommersiellt flygplan. Det är osett ännu. Men är det här no-go-zone när det är bolag som kommer från det gamla och in i det nya som är under en transformation? Vad säger du där?
Alltså där följer jag lite taxonomiprincipet på do no harm. Så där är vi väldigt tydliga på att alltså det som heter transitionsbolag, i varje fall i mitt hode, det handlar om bolag som du är lite inne på som har en gammal affärsmodell, hvor delar av den affärsmodellen må skiftes bort ifrån något som är egentligen harmful. Och på det sättet så kan inte vi ha de typer bolag i fonden idag. Det hade varit vanskligt att förklara, och jag hade haft vanskeligheter med integritet att sitta och förklara till ett lösningsbolag. Samtidigt så menar jag att vi kan vara neutrala till delar av verksamheten, för jag vill ha en diversifierad portfölj med både stora och små bolag. För jag menar att de utmaningarna man pratar om, det är faktiskt att man ska lösa klimatkrisen, man ska lösa infrastruktur på ett fundamentalt nivå. Ska man göra det så inte, vi kan inte bara ha med oss små caps, då må vi ha med oss de större bolagen också. Men då må man också acceptera att man kan vara neutral till delar av verksamheten. Så man får diversifiering på det sättet också. Men i förhåll till andra no-go-områden så vill jag säga att det är egentligen där mutade kommer in, och så kan vi identifiera vad vi menar med harm i det tillfället. Och där är ju det till dels enkelt i förhåll till att vi har screening satt på plats för egentligen hela koncernen och på de mer traditionella områdena. Men så är det väldigt mycket som är ongoing debates internally, rätt och sagt. Och biofuels är ju ett av det. Vi ändrar upp med att prata om timelines, okej, kanske på mellomsikt, kort sikt, i förhåll till lång sikt. Så där har jag inte väldigt gott svar, men det är lite sån, vi får ta de debatten internt, och det är väldigt viktigt att ha kompetensen till att ta de debatten internt.
Intressant.
När jag kikade på listan över era 10 största innehav, nu ska jag inte springa händelserna i förväg, förlåt Niklas, men jag måste liksom...
Ja, men det är ju aktier, det här blir spännande.
Jag måste sticka in där, men just på det med bolag som jag kanske inte hade tolkat som ett lösningsbolag, där hittade jag Tencent, yes. Kinesiska jätten. Vad är det som gör att de kan ses som ett liksom global solutionsbolag?
Ja, så har jag en lång historia på hur vi kommer till Tencent, och så har jag något kortare. Så
kör en långa.
En långa. Well, jag ska börja med ett annat bolag som inte nödvändigtvis är så obvious också. Så börja med Vodafone. Mm. Att, alltså, vi pratar om tillgång till digitala tjänster och finansiella tjänster. Vodafone äger också ett sällskap som heter M-Pesa. M-Pesa är en av de största digitala finansiella plattformen i Kenya. Och bara introduktion av M-Pesa i Kenya har varit med på att löfta 2% av hushållningar i Kenya utan fattigdom. Så det är den typen av impact ett sånt typ av introduktion av en digital finansiell plattform kan ha. Och grunden till att vi kan sitta här på världsbasis och prata om att det finns mindre fattigdom handlar egentligen i det stora hela om Kina de sista, ja, låt säga 10-20-30 åren. Och igen, inför Kina så har du 2 digitala finansiella plattformar idag. Du har Alibaba Pay och du har WeChat Pay. Och WeChat Pay är en signifikant del utav Tencent. Alltså digitala plattformar, sociala plattformar representerar väl 23% av intäkterna till bolaget. De har planer om att inkludera access to education, alltså utbildning, inför den samma typ av plattform. Det byggs in i hållbara städer i förhåll till tillgång till biljetter och förhåll till public transport, som för övrigt är den enaste formen för grön transport, hvis vi snackar hållbara städer. Så de bygger rätt och slett in den här plattformen i väldigt många av de drivarna som vi ser på. Och speciellt detta med tillgång till digitala finansiella tjänster. Jag tror de har, avhängig av vem du läser på detta, men de har haft över 980 miljoner unika brukare i löpet av en månad. Det är så pass stort. Så det er det som jeg mener, altså, der har du den positive impacten som jeg pratet om, samtidig som vi må da erkjenne at hva de resterende 70, la oss si cirka 75% kommer fra videogames. Men jeg er ganske nøytral i forhold til videogames og deres effekt på bærekraftsmålet. Men igjen, da går jeg tilbake til dette do no harm-prinsippet. Hadde det vært en type virksomhet som vi mente var harm,
altså oljebolag,
til eksempel, så kunne ikke vi ha hatt bolaget. Men gitt at vi er nøytralt til det, så synes jeg det er greit. Det vi ønsker eksponering til er den andre biten, og det der jeg synes noe av magien ligger, for å si det sånn.
Väldigt intressant resonemang. På er hemsida så står det ju att det finns ett stort antal bolag på börsen vars affärsidé är att bidra med lösningar på de klimatproblem vi står inför. Flera bolag har strukturell medvind, trevligt, bland annat Tomra, Geberit och Vestas Vind. Det innebär att man inte behöver göra avkall på förväntad avkastning till förmån för hållbarhet. Tvärtom. Det vi är lite nyfikna på nu, det är ju de här tre bolagen. Tomra har vi varit in på lite grann. Mm. Vi vet att det är de som sätts på helspänn nu, tar fram blocket, pennan, redo att anteckna. Det är, jag vet inte om jag uttalar rätt, Geberit och Vestas Vind. Kan du berätta lite grann om caserna? Vad heter det? Heter det Geberit?
Geberit.
Ja. Och vad är det för bolag?
Ja, exakt.
Geberit är ju inför vatten egentligen på konsumentsidan och Vestas är ju mer det traditionella vindbolaget. Så jag är ju enig i resonemanget runt att man tänker ge avkall på avkastning för det som jag plejer att säga, hvis vi tar bort detta hållbarhetselementet vid det vi egentligen pratar om. Vi pratar om bolag som har produkter och tjänster det behov för, enkelt och grejt. Vi pratar om bolag som tänker långsiktigt. Vi pratar om bolag som har bra ledelse i förhållande till kvalitet. När du ser det på den måten så är det liksom, ja men det är självklart att detta är bolag som hörs intressant ut för ett långsiktigt investeringsperspektiv. Och som en gång vi sätter hållbarhet på det så blir det sån, ja men må vi ge avkall på avkastning. Och det syns en väldigt sån, varför ändrar vi där med en gång? Men igen, det att vi håller på med hållbarhet, det är ju inte något sånt golden egg, det betyder att vi gör allt riktigt för det. Men det är klart det är en måte som kan komplementera andra måter och se på dessa bolagen och identifiera vilka som vi menar över långsiktig trend kommer till att göra det bra. Och så har vi ett princip som jag kan träcka fram. Det är ju lite sån the obvious cases till dels. Det vi har som också som ett väldigt tydligt princip i form av diversifiering är att när vi har identifierat en form för teknologi eller lösning som vi menar är riktig för fonden så vill vi se hela value chain. Så Vestas is the obvious case. Vidare nedover i den så finner du för exempel TPI Composite som levererar vindblader. De är egentligen bara ett kompositmaterial som går då in i vindbladen till de stora, bland annat Vestas. Och det är en form för att tänka liksom hela value chains när man har identifierat ett område. Och det gör vi också på andra sidan, som du tänker Autodesk som är en software-tillbydare som vi har i fonden idag, som egentligen möjliggör det för att kundeperspektiv och reducera materialbruk. Så har vi också Nvidia som levererar egentligen processing power in i netop det och typ 3D-printing. För det att vi har lust att identifiera hela värdekedjan. Så det ger en form för diversifiering och det ger oss också en form för identifiering av bolag som inte är nödvändigtvis de alla tänker på som hållbara bolag.
Äger ni Hexagon på smarta städer?
Nej, det gör vi inte.
Nej, icke det.
Svenska Nibera, har du någon take där?
Icke idag.
Du är en bäsputte. Äger du BRF?
Nej.
Husqvarna?
Nej.
Alfa Laval?
Det var no-go zone, för det var lite mixat.
Mm, det är lite mixat.
True.
Men du vill egentligen svara på varför jag har svenska bolag?
Ja, varför bara 1% Sverige? Jag och Johanna känner liksom, erbjuder vi inte tillräckligt med spännande bolag eller finns det för mycket i universet där ute?
Alltså, ett svar är att vi har ett väldigt stort investeringsunivers, absolut. Så grunden till att inte vi har det enskilda bolag är inte case by case, men jag tycker också att Sverige ligger väldigt långt framme när det kommer till hållbar tankegång, också i bolagen. Så det är absolut slik att svenska bolag är högst aktuella för fonden. Det är inte så att vi håller det ute på något som helst vis.
Nej, det känns bra. Vi är inte diskriminerade.
Nej, men är det för att du är för sent på kurvan? Alltså jag tänker mig att eftersom att du säger att många svenska bolag är duktiga på det här, att du vill ut i världen och se early adopter som har börjat den här migreringen, som inte är no-go-zone från början, men som är på väg att ställa om och som kanske har en hygglig munsbitsvärdering så att säga.
Det kan vara en kombination av faktorer, speciellt när vi är inne på tema som vi har varit inne på. To av temana, för exempel ganska tydlig emerging markets präg över, så kanske inte vi har funnit akkurat riktig balans som vi var happy med för till exponering mot de marknaderna vi har lust på i de temana som vi ser på. Och så när vi är inne på klimat så ser vi på också från ett makroperspektiv hur är det vi tror dessa områden vill växa väldigt mycket, så är inte Sverige och heller inte Norge för den slags skill marknader vi tror kommer til å vokse så veldig mye basert på noen av de makrotrendene vi ser. Så igjen, det kan variere fra tema til tema, det er hvorfor ikke vi har valgt akkurat det ene bolaget foran det andre. Men ser vi på løsningsbiblioteket som vi har internt, så er nok svenske bolag ganske høyt representert.
Men jag måste också fråga här, vilka branscher där ute eller typer av bolag är fortfarande väldigt beroende av subventioner? Är vi förbi det eller finns det fortfarande no-go zones för att de är för beroende av subventioner?
Du tänker subsidies?
Ja.
Ja. Nej, alltså jag tror det, några av de bästa exemplen, och jag vet inte, när vi snackade för ett par år sedan eller när vi hade förra på dem, jag nämnde detta, men ett av de bästa exemplen på detta med subsidies så plejer jag att dra fram vilken stat i USA som faktiskt har mest förnybar produktion.
Får visa.
Texas.
Mm. Och vem hade trott det? Alltså, när du tänker så ofta så blir det liksom California, Democratic.
Vi lärde oss det av SPP.
Ja.
Ja, det var jag satt precis och tänkte, varför kan jag det här? För taken, det man det kan ju vara att Texas är lite så här oljegubbar med cowboyhatt.
Ja. Vår investerare är som SPP, så ja, det lär oss det där. Det är bra kuriosa.
Men jag tänker kanske så vi kan prata om levelized cost of energy som måste ta för sig detta med subsidier, och så kan vi se att teknologin definitivt när man pratar om sol och vind är absolut på ett sted där det konkurrerar helt utan subsidies. Men Texas är på en måte kronexempel på det. Jag tror inte akkurat investerings... möjligheten i Texas hade varit mer eller mindre avhängig av subsidies. Man har ju identifierat det som ett tema som it makes sense. Och också för det, vi har varit inne på detta med vann. Alltså, de trengte mer kraft, de har haft törk över längre tid. Och det som hände var ju att väldigt många av de som drev egentligen kvegdrift har sålt av delar eller varit med på att ge bort land, leid ut land för typ vindproduktion. Så det är kanske det bästa exemplet på att ja, subsidier er fortsatt viktig, og hvis du hører på noen av de mer modne bolagene, så sier jeg at vi er veldig avhengige av subsidier til å kunne klare egenkapitalskravene. Men samtidig så mener jeg det er en teknologi som definitivt markedet har vist, det er bedre enn den teknologien som eksisterer i dag på elektrisitetsproduksjon.
Men apropå liksom politiska knuffar i rätt riktning så att säga. EU vill ju bli den första klimatneutrala kontinenten 2050 enligt the European Green Deal. Vi har en taxonomi som ska träda i kraft här, som ska underlätta hållbara investeringar egentligen, där egentligen alla bolag kommer få någon slags betyg utifrån hur väl in line man är med Parisavtalet och så. Är det här någonting som du tror kommer förändra branschen och göra att fler investeringar blir no-go zones för många fler och att ännu mer kapital kommer? Vad är dina tankar om taxonomin och The Green Deal?
Och innan det, förklara jättegärna vad det är för någonting också.
Och nu spör du mig, för det är bara ett litet dokument först och främst som är EU Sustainable Finance Plan, men alltså jag är positiv till, och det som var hensikten, hvis jag förstår detta riktigt, så har ju hensikten varit att både standardisera lite grann vad det är när man kallar något för hållbart. För det är från ett konsumentperspektiv så är det fryktligt vanskligt att förstå när väldigt många står där och säger att allt vårt erbjudande det är hållbart. Mm. Och det är väldigt olika innehav och väldigt olika strategier som är på plats. Så jag är absolut positiv till principen. Jag är absolut positiv till att vi får en form för standardisering. Och så är det lite sån i wait and see-modus. Det är 2 av 6 principer de har tagit tak i än så länge. Det är väl climate change, mitigation and adaption. Så de har for eksempel ikke begynt på de sosiale aspektene. Så hvordan de har tenkt oss å løse dette er interessant å se, for det er ikke lett. Og det vi har sett er jo ofte at det kan til og med være i det globale målet, det er at faktisk noen av målet går imot hverandre på dette med for eksempel elektrisitetsproduksjon og landbruk. Så det blir jo interessant å se hvordan de tenker å løse de utmaningene som ligger i det rammeverket. Men det er positivt til prinsippet, og så tror jeg også det kommer til å forandre bransjen, for det kommer til å bli lovkrav, så enkelt er det. Så vi må forholde oss til det, og vi må vise på en god måte hvordan vi er in line med den tankegangen som de har. Men jeg håper tempoet på å inkludere for eksempel de sosiale aspektene, det fortsetter, for det, for øyeblikket så er det kun klimat egentlig som tas opp.
För du pratar här om liksom regulatoriska förändringar och det är möjligtvis så att det blir lagkrav. Då tänker jag också, många investerare vill ju rida på hållbarhetsvågen och liksom hitta de här lösningsbolagen. Det vill ju du också. Och hoppas på att kunna investera då i sekulär tillväxt. Så det spelar ingen roll vad Sverige säger eller vad IMF säger om världsekonomin, utan det här kommer ju växa liksom av bara farten. Men vad är den största drivaren? Alltså, vad ska man hålla koll på, tycker du? Är det politiska, regulatoriska förändringar, eller är det att bolagen själva börja liksom ställa om för att man tycker att det gynnar bolaget och kundernas perception på bolaget? Eller är det någonting helt annat att BlackRock är ute och liksom ändra sin syn? Eller vad ska man hålla koll på? Och ändra sin syn, för nu låter du lite grann. Du ska få kommentera din syn på Larry Finks uttal sen. Men hur ska man tänka om man vill vara ahead of the pack?
Ja, alltså, du träffar ganska många områden där, så får jag pröva att dekonstruera något. Alltså, regulering är ju väldigt viktigt i denna sammanhangen. Och det är klart att vi ser ju regulering, speciellt om du tar klimafronten, om det är Kinas 5-year plans for green energy, om du ser på EU i fortet som du nämnde har lust att bli klimatneutral, och en väldigt stor del av det kommer att gå på energimix. Det är klart att det är regulering som pushar detta i en rättning, en väldigt tydlig rättning när det kommer till klimat. Och det tror jag. Okej, så har du Trump i USA, så blir det kanske inte lika tydligt för ett reguleringsperspektiv, men går du ner ett hack och du ser på byar och du ser på kommuner och sen stater där borta, så sker det ganska mycket där också. Så det är inte så lika att regulering, man kan se bort ifrån det på något som helst vis, men regulering vill också variera mellan det och in de olika temana som vi har. Så regulering på digitala fronten sker ju också i förhållande till utbredelse av 5G-nätverk som igen kommer till att ha en effekt på detta som vi kallar för Internet of Things, som igen är helt beroende för att vi ska kunna klara om vi ska ha smarta, alltså hållbara städer, både på sensorteknologi, byggningar, alltså you name it. Så det är väldigt mycket sån interlinkt när det kommer till regulering som man bör ha en översikt över. Och så var du inne på makrotrender tror jag och lite där.
Var många frågor rätt.
Ja, det var många frågor rätt. Men liksom hur man ska spana om man vill känna liksom att, ja men för att nu exempelvis, Tomra har du inte i portföljen längre, ni hade det ungefär ett år, men där de liksom säger att, jaha okej, nu i EU, nu ska vi panta 90% av alla PET-flaskor 2030. Då tänker man ju, nu har ju de dragit ganska mycket och även då idag så att säga, men man tänker, marknaden, de kommer inte handla liksom idag på någonting som sker så långt fram i tiden. Är man en early adopter om man köper det nu eller liksom så här, det där är redan diskonterat? Alltså vad ska man spana på för att vara hitta i en begynnelse liksom att det här bolaget, nu går de en fin framtid till mötes för att de är ett lösningsbolag? Mm. Eller ska bli?
Men jag tror du kan pröva oss att se på hela spektra av bolag i en sammanhang. Alltså, när vi pratar om större bolag så är det mer modna bolag. Ikke sant? De har en, du kan kalla det en transition, men de håller ju på att ändra affärsmodeller lite grann. Noen til større grad og noen til mindre grad, men det kan jo man også være med på å oppdage de bolagene som er interessert i den strategiske tilnærmingen som du prater om der. Samtidig så har jo man mindre bolag som kommer inn, som faktisk er litt mer purpose-drevet, som har dette som hele sin virksomhetsmodell, som kanskje sitter på en teknologi eller en produkt som er spennende, men igjen samme value chain, og det er det som jeg mener gjør dette interessant. Og da går jeg tilbake til det jeg sa på egentlig diversifiseringen som vi har på tvers av hele value chain. Det er den jeg synes er interessant å få med seg og prøve å fange ulike elementer av den. For så lenge man tror på at dette er et tema eller subtema som kommer til å gå bra med de makrodriverne som man ser, så vil hele den verdikjeden faktisk få et løft.
Er det produkter eller tjenester som utgör störst del av portföljen? Jag menar, jag såg bara för någon dag sedan ett bolag som tar fram en mjukvara med repetitiva intäkter. Man kan ha på abonnemangsform för att sänka energiförbrukningen i fastigheter. Perfekt! Mm. Är det produkter eller tjänster som du tror utgör största skillnaden?
Det vill nog, alltså i utgångspunkten för bolagen i sin del, så vill nog i utgångspunkten vara produkter. Men det skillelinjen mellan produkter och tjänster är ju en som är färd med att viskas bort. Om du ser på den finansiella sektorn, om du ser på tillgång till digitala tjänster, detta är bolag som opererar både inför tjänster och produkter. Du måste ha den digitala plattformen, du måste också kunna tillby tjänster på den digitala plattformen. Så jag menar att det skille börjar att bli lite grann uklart för väldigt många av de bolagen. Grunden till att vi är väldigt tydliga på att vi ser produkter och tjänster är att det får inte utelocka någon som inte opererar inför det ena eller det andra segmentet.
Nu är jag lite nyfiken på varför du skrattade till så när Niklas pratade om BlackRock och deras vd som i sitt vd-brev var ute och sa att BlackRock då, som en av världens största kapitalförvaltare, skulle låta hållbarhet genomsyra hela deras investeringsfilosofi från och med nu.
Bring it.
Ja, alltså grunden till det. Alltså, först och främst så måste jag säga att det är ju positivt att de gör det. Det är inte till att tvila. Jag syns absolut det. Och så är jag också lite såhär lyst til å si velkommen. Altså, det er ganske mange av oss som har drevet med dette over lengre tid, som har gjort mange av de grepene som de prater om. Så jeg håper jo faktisk at vi ser at de gjør det på en bra måte, at det gjennomsyrer alt de gjør, ikke at de bare skaper en nisjebutikk ved siden av og sier at dette gjør vi på siden av det vi gjør. Men signalet er jo veldig bra fra Larry Fink og fra BlackRock, og jeg har lest egentlig programmet i ganske bra detalj, så jeg er positiv til det. Så håper jeg bare at vi faktisk ser at dette er noe som kommer til å drive deres virksomhet forover også. Og egentlig så synes jeg det også bekrefter for vår del, de som har jobbet med dette over lengre tid, det bekrefter at den jobben som vi har gjort, den er riktig. Så welcome to the game, sier jeg.
Ja, för det är ändå ingen liten spelare som kommer in i matchen nu. Om vi kollar på BlackRock, Vanguard och State Street, så är det de tre stora indexgiganterna, och de har 80% av indexkapitalet. Och samtidigt ser vi i USA hur nu mer pengar, mer kapital ligger under passiv förvaltning än aktiv förvaltning. Jag menar, SPP, ni har störst andel passiv förvaltning, nu är din fond den aktiv förvaltade fonden. Då. Ser du några risker med det här ur ett hållbarhetsperspektiv, att så mycket pengar flödar till passiv förvaltning?
Det första jag tror vi måste ta tag i hvis vi snackar passiv förvaltning är att det finns olika måter att göra passiv förvaltning. Det är inte slik att man må köra full replikering på absolut allt man har av passiv förvaltning. Och våra modeller har visat att över tid så kan man köra optimering och skapa marknadsavkastning helt okej. Ett gott exempel på det, och vi har ju inte haft tobak i våra indexnära produkter sedan 2005, och det har skapat marknadsavkastning. Så det, den idén om att inte det finns rum för att göra något i indexnära produkter, den menar jag är fel, och den har jag sett en del uttalelser av någon av de stora som är lite, menar jag, missvisande. Man kan absolut få plats till att göra ganska mycket i passiva produkter. Så er det klart et kundelement i dette. Hva er det kundene etterspør, og hva er det kundene vil ha? Hvis kundene kan akseptere litt mer avviksrisiko, men samtidig vise over tid at vi kan skape den markedsavkastningen, så finnes det hvilket som helst utrom for å kunne ta inn både klimataspekter og andre aspekter inn i disse produktene. Og det er jo noe av det vi mener SPP har vært helt i fronten på å kunne utvikle. Men det er egentlig et lite oppgjør med denne ideen om at du må ha full replikering, og det mener vi ikke i tilfelle.
Ja, ni har väl inte fossila bolag heller i någon av era indexfonder? Så att...
Johanna, nu uppviglar du ju till någonting. Du säger fossila bolag. Och där är ju någonting som brukar diskuteras. Just att ta exempelvis Spel och Dobbel. Där är ju många som har lämnat den sektorn. En våt filt därutöver. Man har fått multipelkontraktion institutionellt. Det har i mångt och mycket lämnat. Och man tycker att det ser billigt ut och en hög direktavkastning och allt vad det är. Samma sak med oljeindustrin också, så att säga. Jag tänker för dem som funderar kring det här och säger nah, jag kollar på oljeindustrin, lågt värderat, hög direktavkastning, så här, där ska jag vara investerad. Bruna tillgångar, stranded assets, hur ska man tänka kring det? Guld kan ju bli kattguld. Vad skulle du vilja säga till en sån person som känner att det ser mycket bättre ut att investera där? Vad är din take?
Det är klart, alltså jag sitter ju på ett fossilfritt produkt, så det är väl första svaret.
Du är lite jävig.
Men för att ta det ett tag längre, det är klart att det är en utmaning på det sättet att vi måste ha med oss de bolagen. Så vi måste ju förändra affärsmodell till enkelte bolag. Ørsta är väl kanske det bolaget en för olje som har bevegat sig längst i en riktning från något till något annat. Så jag har lite spörsmål om hur man ser på de lösningarna going forward och hur vi får till den förändringen. Vi ser jo ganske tydelige eksempler på, hvis man ser på oljebolag i sin helhet, et område som vi var veldig tydelige på over tid, har jo vært dette for eksempel på oljesand. Hvor oljebolagene, alle de store, gikk inn ganske tungt, hadde store reserver i oljesand. Vi mente det var et dårlig produkt egentlig fra dag 1. Det var et dårlig produkt i forhold til kvaliteten av det produktet man tar opp. Det var lav mulighet for å få det ut av området. Så det er egentlig business case rundt selve produktet var dårlig før vi en gang begynte å prate om klima. Och så kan du lägga på ett filter som är då klimatavtrycket på oljesand, och du kan lägga på ändå ett filter som är mänskliga rättigheter i förhållande till landbruket för dessa områdena. Och summa summarum så äntar vi på en plats med att detta var en fryktligt dålig investering. Många år senare, jag vet inte hur många utan några stora oljebolagen som är igen, men det är inte många. Jag tror de flesta har enten tappt eller sålt av mycket av de investeringarna de har gjort i det området. Det är nog säkert någon igen som tjänar lite andra pengar, men är det stora det hela så menar det var ett dåligt business case. Så det är klart att det är ju egentligen kronexempel som du är inne på en form för stranded assets på den måten.
Är det norsk ironi att ni kallar oljefonden för oljefonden?
Tja, si det. Det är väl kanske en riktig beskrivelse i förhållande att det är ju intäkterna som kommer från olja som går in i oljefonden. Så sånt sett så är det en riktig beskrivelse, vill jag säga.
Okej, om oljesand är liksom i ena spektrat, så långt från lösningsbolag man kan komma. Så om vi tittar på dina 10 största innehav i fonden, så är det Nvidia, sen är det Bart
Barty Airtel.
Barty Airtel, Autodesk, American Waterworks, Tencent, HP, Unilever, Orange, Becton Dickinson. Och Telefonica. Det var lite. Har du något bolag där som du vill sväva ut lite om som är något utav en favorit?
Nej, vi har väl pratat igenom ganska många av de bolagen, men jag har ett annat som vi pratat om lite på morgonkvisten igår. En som heter Advanced Drainage Systems. Ni har hört om det bolaget?
Nej, tyvärr inte.
Så det är ett amerikanskt bolag som egentligen de lagar rör för vann.
Okej. Okay.
Det är ju egentligen.
Ja, nu får jag bara säga nu. Mm. Det läcker vatten som ett såll, eller hur? Berätta.
Vad heter det? Förlåt, igen.
Advanced Drainage Systems, eller okay. ADS. Och alltså affärsmodellen är ju egentligen beroende på två ting. Det är, eller två huvudidéer. Den ena är såklart water utility, så rörerna som går in i det. Den andra är detta med översvämning. Och egentligen ta hand om det där vattnet som kommer genom översvämning. Så på den ena sidan så har du på en måte climate change mitigation till en viss grad i förhåll till vann och sörja för en säker vannförsyning. Och på den andra sidan så har du egentligen adaptation, för man räknar med man kommer att se mer översvämning som ett resultat av global uppvärmning. Det som jag inte visste, det som egentligen kom fram lite genom en dialog som en annan portföljförvaltare internt hade funnit fram för idagen, var att de är också ett av de största bolagen inför recirkulering av plast. För det de gör, de erstattar cementrör med plaströr. Och så tänkte jag, med plaströr, vänt lite grann. Och så är ju en fantastiskt stor andel av de plaströren idag recirkulerat plast. Så det träffar också på recirkulering och cirkulär ekonomi biten. Och cement, som ni säkert vet, är ju väldigt karbonintensiv också i produktionsprocessen. Så den börjar liksom att ticka väldigt, väldigt många boxar. Och så är ju det fantastiskt också att bolaget har gått väldigt bra sista tiden. Så det var ju, ja, det är ett sånt typiskt exempel på en som vi identifierar genom ett tema som ett lösningsbolag. Och så efter hvert som vi gör ändå mer analyser, så börjar det ticka ändå fler boxar och mer information. Så det är ju helst det vi har lyst att se, inte det motsatta.
Ja, och de håller ju länge. Alltså jag vet inte, det här kan vara fake news, men alltså jag har hört någon siffra om 20-25, egentligen så vill jag säga 30%, men jag vill inte liksom sådär om jag har fel, men alltså att det läcker jättemycket i rörerna i USA.
Ja.
Och att det även där ut hållbarhetsperspektiv, för sötvatten är ju liksom lite grann av en bristvara också.
Nettopp. Och det är ju tillfället, tror jag, både i Europa och, hvis du ser på Norge, vi har ju haft någon saker på hur gamla dessa rörledningar som faktiskt fraktar sötvatten är i de städerna som vi bor i. Och jag tror inte någon av oss har egentligen lust att se något av kvaliteten som existerar där när vi tänker på att dricka vann från springen.
Så
det är ett behov för investering. Och det är ju, för att ta det lite tillbaka igen i förhållande till detta med emerging markets och frontier markets, för det ofta blir ett väldigt fokus på lösningsbolag mot tillväxtmarknader. Men man må ju se att alltså, det finns ju det American Civil Engineer Society som har sett på investeringsbehov i amerikanska städer. Och där kommer ju både wastewater och water utilities upp som ett av de största områdena i förhållande till behov för uppgradering och behov för investering. För att kunna egentligen ta emot både population growth och tillväxten in i byen.
Ett bolag som är våra avansianer favoriserar lite grann. Nu blir det så här, jag ska inte stanna jättelänge på här, för det är verkligen som att stockpicka bland alla världens bolag. Så, har du det här portföljen? Har du det här? Waste Management är ett bolag som många gillar med liksom, avfallshantering. Och nu har ju Kina sagt lite grann, vi vill inte ha alla hela världens sopor.
Speciellt på plast.
Speciellt på plast. Har du Waste Management?
Nej, det har jag inte. Men det har varit att som vi har haft ganska hårt i lupen, för att se det på den måten. Så det är absolut ett aktuellt bolag för denna typ fond. Men som du är inne på, man kommer inte undan något av det som är på geopolitik. Vi klarar inte att styra geopolitik på något som helst vis. Så det är intressant att se hur det slår sig ut när Kina basically säger stopp och import av brukt plast. Och ser om det finns andra businessmodeller som kan bruka den plasten. Och det var ju lite sån egentligen, satt och tänkte på Advanced Drainage Systems. Här är det ett exempel på att man brukar en råvara som allerede existerar i omlöp idag i ett annat marked och kan egentligen omsätta det till värde. Och vi vet ju inför plast var det 2/3 av all plast vi någon gång har producerat och fortsatt existerar idag. Vi har bränt av, tror jag, 1/3 omtrent. Så det är ju en stor råvara som vi kan bruka väldigt mycket mer än det vi gör idag. Och igen, det kan vara mycket bättre det än att, speciellt i förhållande till oljeefterspörseln, att vi har behov för ny plast. Så. Mm.
Apropå bolag och nu lite stockpicka bland bolag, så fick du en fråga på Twitter här. Och det var på hur du ser på att investera i cleantechbolag som fortfarande är i en liksom teknikutvecklingsfas och i lite för kommersiell fas där, som inte ännu har en kanske bekräftad affärs.
Förälskelsefasen.
Ja, men precis.
Ja. Jeg vil si at veldig mange av de er ikke aktuelle for meg å investere. De blir enten for små, eller så er de ikke på børs enda også, og da er vi mer inn på private equity-elementet. Og der mener jeg også at det er like mye behov for denne type tankegang i det segmentet. Så jeg er absolutt positiv til det, men det er ikke nødvendigvis positivt for det, eller det er ikke nødvendigvis aktuelt for dette fondet. Samtidig så vil jeg si at vi må også se litt sånn proof of concept. Det finnes noen bolag som vi har, BYD er jo et godt eksempel som egentlig er ganske bra eksponert mot elbilmarkedet, men det som gjør det mer interessant for meg er at de er veldig eksponert mot public transport gjennom elektriske busser, og det de, som gjør det enda mer interessant er at de har noe som heter Skyrail-prosjektet, som er da et ekte public transport-tilbud som de eier fra A til Å. Men igjen, de har ikke begynt å få store inntekter fra Skyrail, men det er der jeg mener noe av potensialet i det bolaget ligger. Men vi kunne ikke hatt det hvis det bare eksisterte et potensiale. Så det, ja.
Jag tror BYD, jag tror Warren Buffett fortfarande är investerad i BYD eller Build Your Dreams. Vi har en annan fråga som vi, men vi tar den Johanna lite snabbt i alla fall. Jag tänker skogsfastigheter. Skogsfastigheter, de absorberar dels koldioxid och sen så tittar man på byggindustrin. Jag läste en årsredovisning för ett av Stockholmsbörsens bolag som sa att vi kommer bygga mer de kommande 40 åren än vad vi har gjort i mänsklighetens historia. Ja. Och trä är ett mer av ett hållbart material, och sen har vi allt med alla cellulosa, liksom allt vi kan göra med dem, nedbrytbara förpackningar och allt vad det kan tänkas vara. Skog, liksom, blir det någon så här, är det aktuellt eller blir det liksom ett snedskott?
Ja, vi har ett gott exempel på det bolag som vi har idag som heter Lensing, som är nettopp inför detta aspekter på cellulosa. Så absolut, men jag tror det som blir väldigt tydligt, speciellt för dessa bolagen, är nettopp vad de gör på att kalla sustainable forestry, sen att det handlar mycket om supply chain och handlar mycket om hur de behandlar råvaren sin egentlig, for det finnes jo en bra og mer sustainable form for å bruke forest services for den slags skyld, enn enkelt andre. Altså deforestation har jo nå vært et veldig stort tema egentlig innenfor holdbarhetssfæren de siste årene, som er et veldig alvorlig problem som vi har. Så det er veldig viktig for den forstanden at disse bolagene som faktisk driver innenfor det segmentet gjør det på et holdbart vis, og enda mer da trykk på value chain og supply chain hos de bolagene. Så jeg er absolutt positiv til det, men med sånn type stjerne, dette må ses veldig nøye på. Så vi ikke går i en felle.
Men du, vet du hva? For fella, her har vi en fråga, eller hur Johanna, som er jättebra. Altså jeg tenker på hållbara minor som du har gått på historiskt, och hur man undviker greenwashing och corporate bullshit. Det har vi funderat lite grann kring.
Ja. Jeg vet ikke om jeg har et sånt veldig sånt tydelig svar for utom en ting, og det er at information blir bedre og bedre, og det gir oss mulighetene til å unngå det på et veldig mye bedre sett enn det var tidligere. Når jeg først begynte som holdbarhetsanalytiker i 2006, så satt jeg og punchet data selv. Ikke sant? Og da var det å gå gjennom holdbarhetsrapporter, årsrapporter, og forsøke å få et inntrykk av hva bolagene faktisk driver med. Den kallet tjenesten har jo til dels vært outsourcet i forhold til at det er veldig mange flere informasjonsleverandører, kvaliteten på den informasjonen blir bedre, og det muliggjør oss til å egentlig identifisere noen av de kalde feller som vi har kanskje gått i tidligere, men det gjør oss et veldig mye tydeligere og klare inntrykk av de bolagene som vi investerer i. It's by no means perfect, og det kommer det aldri til å være. Det er ingen garanti på at vi klarer å unngå, spesielt når man er inne på dette med incidents, at man klarer å unngå alle kontroversielle incidents som eksisterer i bolagene. Det vil kunne finne sted, og det vil kunne finne sted for mitt fond også. Og det vil være et feil av meg å gi en garanti. Vi har enkelte måter å sørge for forhåpentligvis at ikke det vil skje, men vi kan ikke gi garantier, for bolag ender i ulike problemstillinger til ulik tid. Men vi har et godt system, og der vil jeg si at vi igjen beroende på det holdbarhetserfaringen som vi har internt. Vi har jo et team som følger med på nettopp dette for alle våre investeringer, ikke bare for Global Solutions, men for alle våre fonder. Og har da et fokus på, okay, gjør selskapene som de sier de gjør? Er de involvert i noe som vi synes er uakseptabelt? Og hvis vi identifiserer det, hvordan følger vi opp de bolagene? Om vi ikke får bra svar, så selger vi av de bolagene. Men det gjelder for hele forvaltningen, ikke bare for mitt fond.
Någonting som man brukar säga kan minska risken för incidenter, det är ju att man har liksom en bred kompetens i styrelse och ledning, och inte bara att det är liksom tre kompisar som roddar allting och håller varandra om ryggen. Och minst ett av FNs globala mål handlar ju också om jämställdhet och ökad jämställdhet mellan könen. Är det någonting som ni tittar på, och är det så att ni undviker bolag som bara har då oftast män i styrelseledning?
Nej, vi har det inte som en fast regel. Som jag säger, måten här vi attackerar egentligen detta med jämställdhet på är på ett mycket mer fundamentalt nivå. ska vi in i bolag i India, i Kina som faktiskt kan vara med på att tillby delar utav den här lösningen som vi snackat om både inför digitala plattformar, finansiella tjänster och hälsotjänster inte minst, så är det enkelte tillfällen en väldigt, alltså en liten andel kvinnor i typ styrelse och ledelse. Och det har jag sagt att okej, i de tillfällen vi vet att produkterna kan vara med på att lösa detta också, så kan vi vika på någon av de principerna. Men det är klart, jag är enig att en form för diversifiering, inte minst i styret, för jag menar det handlar inte bara om jämställdhet mellan kön, nej, men också i förhållande till diversifiering, i förhållande till minoriteter, i förhållande till vem är det också, en tanke på vem är det du säljer produkter till och har det representerat i ett styre som är ansvarig för strategi i bolagen. It feels like a smart thing to do rather than just the right thing to do. Mm. Så jag är upptatt också av diversifiering i styret på tvärs av det. Och faktiskt ett undervärderat tema är ju kanske också diversifiering på tvärs av ålder. Som jag menar japanska bolag inte har tagit till sig väldigt bra. Så.
Lite ålderstigna ledningar i styrelser där.
Jo, men det är ju en liten ironi att du har för exempel ett bolag som säljer videogames och så i hela styrelsen så är det män över 60. Det är kanske lite sån out of touch enkelt igång.
Nej.
Det är underbart att du bjöd på lite engelska. Jag tänkte, jag satt och funderade på vad ska jag be dig säga för någonting roligt. Det är ju delskott där. Det är ju alltid fantastiskt trevligt att höra klockren engelska. Finns det några, och speciellt i Skottland, nu har du ju ingen whisky i portföljen självfallet. Det är ju den negativa screeningen som tar hand om det och den, finns det ingenting kvar för positiv screening sen. Finns det några positiva hållbarhets... positiva? Finns det några hållbarhetsmyter där ute som du skulle vilja slå hål på?
Myta.
Någonting som småspararna tycker liksom, det här är trams, det är dravel, det är politiskt, det är påtvingat och det, så här, det här, ja. Vi har inga problem med klimat och sådär.
Nej, men jag tror lite, kanske det som jag var inne på, detta med att ge avkall på avkastning för att kunna investera mer hållbart. Som jag säger, det är ett eller annat rart som sker med en gång vi börjar prata om hållbarhet. Och det, jag vet inte om det är bara det att det blir för mycket, att det är ett för stort tema, att det är vanskeligt liksom att översätta det till något mer fundamentalt. Men jag menar det är egentligen upp till oss att göra det på ett bättre sätt än tidigare. Och som jag säger, om vi bryter ned hållbarhet, vad är det egentligen vi efterspör i de bolagen som vi investerar i? Vi vill att de tänker långsiktigt, för vi är en långsiktig investor, inte bara tänka på nästa kvartalet. Vi vill att de har kontroll på sina utsläpp, för vad är egentligen utsläpp om du översätter det för ett bolag? Det är kostnader. Att de har kontroll på sina kostnader verkar ganska naturligt. Och att de tänker strategiskt sett runt vem som sitter i styrelsen som vi var nettopp inne på och har riktig kompetens där för de nästa, inte bara kvartalen men de nästa 10 åren är viktigt. Men om vi börjar översätta det till dessa elementen så är det sån, ja okej, okay, that makes sense. Men med en gång vi sätter sån hållbarhet foran så blir det något väldigt konstigt som sker för väldigt många. Så hoppet mitt är liksom att bryta ned lite av den här myten att hållbarhet är nog väldigt annorlunda. För det menar jag det inte är, men det är ett komplementärt syn på bolag och det är ett långsiktigt syn på bolag. Och vi vill ha bolag som är i ett aspekt där de kan tillby lösningar. Och hvis du tänker på det utan ett hållbarhetsperspektiv, bolag som har lösningar på samhällsutfordringar, is that a bad place to be? Jag tror inte det.
No.
Nej. Det tyckte jag kändes som en ganska bra avslutning på den här podden. Och jag sammanfattade det hela på ett bra sätt. Om inte du kände att det var någonting som bara liksom gnagde i dig, Niklas.
Nej, men det är ju oftast det som, det gör ju det. Och jag brukar ju få en liten tidsoption av Johanna. Det är lite, det är hållbart, för annars blir jag så ledsen. Men jag tänker så här, sista frågan då, om jag får en sista.
Du får en sista, men då får den vara bra.
Ja, alltså när man som småsparare då, jag menar, du har ju SPP Global Solutions, och den fonden kan man investera i, men för de som också är lite aktiebiten som kanske kryddar med lite aktier eller vad den kan tänkas vara. Vad ska man tänka på där och liksom hållbarhetsredovisningar och hållbarhetspolicy och sådär, det är jättesvårt att ta till sig som småsparare. Har du några goda tips på vägen till våra lyssnare?
Alltså det vill ju vara att gå till en erbjudare som SPP som faktiskt tar det seriöst på hela sitt erbjudande för att vara den linjen, men jag tror det är faktiskt ganska viktigt att gå till en erbjudare som tar detta seriöst. Det vill vara olika lösningar på olika aktiva klasser och olika strategier. När du först har snävret in och du kan bruka olika plattformar för att göra det också, finna vilka typer av strategier som passar dig och ditt sparande, så är det faktiskt att gå i dialog med de erbjudarna och portföljförvaltarna på hur de tänker och om det passar det du är på jakt efter. För det är också slik att hvis man tänker på det från ett personligt perspektiv, selv om det är hållbart, så är det inte nödvändigtvis slik att det passar mig heller. Så det är att finna det som är riktigt för var enkelt. Och där är det att se lite under the hood också när man kommer till det stadiet.
Så, är du nöjd med?
Nej, du är från Norge. Vi har fått en Twitterfråga, laxbolag. Är laxbolag hållbara? Har vi fått en fråga på?
jeg skulle ønske at jeg hadde sånn veldig tydelig ja eller nei på akkurat det. Men jeg tenker, hvis du ser på det på den måten at vi må ha matproduksjon som er mindre karbonintensiv, så absolutt så er jo for eksempel oppdrett potensielt sett en av løsningene vi har for effektiv matproduksjon. Samtidig så må vi være ærlige og si at det har med seg en del utfordringer, spesielt kanskje i måten supply chain fungerer på enkelt av disse bolagene, også i forhold til enkelte fiskehelseaspekter som har vært veldig tydelige i media de siste årene, i forhold til lakselus og noe av den problematikken, avfallshåndtering, hvor de er plassert. Så det er liksom ikke et enten eller svar, men det som jeg vet er at hvis vi er opptatt av å redusere for eksempel kjøttinntaket over tid, så er jo for eksempel da oppdrett en potensiell løsning på å kunne gjøre det og erstatte det med mer fisk, rett og slett. Så kanskje, hvis det er gjort på en riktig måte, og det føltes litt kanskje lite spist ut, men som blir svaret noen gang.
Å ena sidan och andra sidan. Men om vi nu ändå var inne på Twitterfrågor här, Niklas, så, så tar vi väl en sista också då. Det är Filip som har frågat så här. Varför ska man investera i aktivt förvaltade hållbara fonder när det finns passiva hållbara indexfonder som är billigare? Som till exempel MSCI, USA, SRI 5%. Vad skiljer en sådan från en aktiv förvaltare? Ja, har du något bra svar där? Jag tänker i och med att ni på SPP faktiskt har båda delarna där. Jag har liksom passiv förvaltade hållbara fonder och aktiv.
Alltså det som jag tror skiljer SPP lite grann från resten på akkurat detta, för detta gäller också de passiva fonderna till SPP och speciellt plusfamiljen. Det är ju det att vi har en möjlighet till att gå in och överstyra den datan som vi ser på. Vi har en mer aktiv tillnärmning till måten vi investerar på och säljer de produkterna. Og for å gi et veldig sånn konkret eksempel på hva det innebærer, altså jeg gjorde en carbon intensity-analyse av Global Solutions for ikke så veldig lenge siden. Det største bidraget jeg har til carbon intensity er Owens Corning, som er en isolasjonsprodusent. Og vi vet jo at dataen innenfor akkurat det segmentet er slik at scope 1 og 2 emissions, altså utslipp, viser til at det bolaget er veldig intensivt i forhold til utslipp på CO2. Samtidig så har vi ikke med da effekten av produktene, og når de leverer isolasjon, så sier de selv at de tar inn igjen det tapet på, eller det utslippet på karbondioksid i løpet av de første 4-6 ukene det produktet er brukt hos en kunde. Så hadde du hatt med scope 3, så mener jeg du faktisk hadde vært i negative emissions stedet. Det er jo egentlig da svaret er at vi kan egentlig overstyre den dataen. En veldig passiv tilnærming vil jo bare ha vært, ok, vi følger dataen den sier som så. Og vi vet jo da at datakvaliteten er, altså den er så som så på klimat, den begynner å bli bedre, men fortsatt det å kunne overstyre den er viktig, og den er helt fraværende egentlig på de sosiale aspektene. Så du får ikke denne type fond spesielt med da et sosialt aspekt hvis man bare følger dataen i dag. Der må det kvalitativ analyse til.
Så det blir en mänsklig, hållbar stockpicking så ni kan välja ut guldkornen och också overrida datan då och göra er egen analys.
Absolut, men vi tar med oss den filosofin också in som jag nämnt i plusfonden som är en mycket mer sån tracking error minimization strategi. Så länge man har en portföljförvaltare som är villig till att gå i dybden på de olika innehaven och faktiskt se att här stämmer det inte med realiteten. Och det blir väldigt viktigt i den här sammanhanget.
Med det sagt, jättetrevligt att ha det här. Vi fick lära oss en hel massa om hållbar och hållbar förvaltning.
Tack för möjligheten.
Tusen tack Filip och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.